Ja, jag får tacka för att fått inbjudan att komma hit och hälsa på er igen. Det var ett bra tag sedan sist. Jag har tappat tideräkningen faktiskt, måste jag vara ärlig. Men det är länge sedan. Och en del av oss har blivit lite äldre och andra de har stått stilla och andra de tror sig har blivit lite yngre. Det är lite olika hur vi benämner det där. Kvittar, vi är här nu, precis nu. Jag tycker ni har en fantastisk församling. Eller vi får nästan få säga, vi är ju samma kommun nästan på ju. Musiken, lite studs i segertonerna. För man kan ju sjunga det som segertoner, man kan ju sjunga det som segertoner också, va? Eller hur? Ja visst, det blir, man blir liksom laddad på något sätt om det är lite, ja ni förstår vad jag menar, va? Och så musiken, piano, solot, mötesledning. Ni är jätteduktiga ju. Det är ju bara att fortsätta och vara rädd och tacksam och inte bli blind för det vi har. Vi har så fantastiskt mycket gott. Mm? Hör att den här församlingen är 74 medlemmar. 76. Här blir två till. Ja, 76 då. Mm. Ja, det händer saker här. Jag ska nämligen prata om 72, så ni är lite för många i så fall i den här församlingen. Vi kommer tillbaka till 72. Så tycker ni att ni är få så är ni lite för många i det här sammanhanget. Men ni får tåla det. Och risken är väl att ni kan bli fler om vi tar det här på allvar det vi ska prata om. Hörrni, jag ser här på... Här förstår ni. Ja, ni ser ju inte riktigt, men det är programmet. Mm. Och det har ni redan. Är det nyare? Jo, det är rena julfärgen på det här. Ja, det är ju faktiskt framåt jul här. Ja. Bra. Mm. Gammalt eller nytt? Och då kan man ju fundera sig lite grann på Jesus. Hade han något sånt här program när han gick här på jorden? Ja, nu tänker jag inte att det skulle vara tryck på det sättet, men liksom tankemässigt. Hade han någonting sånt där som han liksom utgick ifrån på något sätt? När jag... Va? Det är någon som tänker lite här. Ja, jag har tänkt på det ibland. Men många gånger har jag bara liksom förpassat det liksom åt... Jag ska sparka på en kontakt. Nu gick han tillbaka igen. Vi tänker ofta så här att... När Jesus gick här på jorden så var det liksom lite spontant. Så plötsligt hände det saker och så blev det det och så blev det det och så hände det och så blev det väckelse där. Folk strömmade till, man fick riva tak och man ner med och sjuk där. Och det bara rullar liksom på så här. Den bilden kan man ju faktiskt ha. Och den är inte fel, måste inte vara det i alla fall, utan... Mycket av det som vi som betraktare ser när vi läser Bibeln är ju faktiskt på det sättet att det var väldigt spontant. Och det var det säkerligen. Men ändå kvarstår ju liksom frågan, hade Jesus liksom tänkt till och liksom planerat liksom så här? Mm. Vi tar det från början. Jesus... Alltså födelse och uppväxt och allt det där. Men vi tar liksom hans verksamhetstid. Och vi är väl lite osäkra om det var 3 år eller det var lite till. Men vi säger det var 3 år. Det är lite lättare för oss människor att tänka bara på en sak och ett mått. Så på 3 år så skulle han liksom möta många människor. Exakt hur många som bodde i Palestina på den tiden. Det är inte riktigt klart, men det var så pass många så att det räckte till. Han hade alltså 3 år på sig, för hans uppdrag var nämligen att nå de här människorna med budskapet. Det var Guds egendomsfolk som han kallade det för, judarna. Och det var till dem han kom. Han fokuserade hela tiden på judarna, att de skulle få vara med om det initiala, det första, för att sen vara med och föra vidare. Mm. Och det var ju med blandad framgång han lyckades, Jesus. Det måste ju också tillstå. Men man kan säga att han hade inte hur mycket tid som helst. Faktiskt inte. Utan han behövde sannoliken arbeta så att det skulle fungera väl. Och nu ska vi börja på ett ställe. Jag vet inte om ni hinner leta upp det här. Men ni måste inte. Ja, det är så kort vers. Det är från Lukas 4. Och det är en del i hans uppläggning, hans strategi, veckovis. Där står det så här, Lukas 4 och 16. Där kan man hitta följande ord. Lukas 4 och 16. Han kom till Nazaret, där han hade växt upp. Och på sabbaten, det är som vår söndag, gick han till synagogan. Ja, han brukade göra det. Ja. Men så märkte jag att jag inte läste riktigt färdigt. Som han brukade, står det också. Ja. Det är lite olika översättningar här. Men här lär vi oss en sak, att Jesus hade en metod att lägga upp veckan med, att han alltid hade en punkt under veckan som han alltid brukade vara med om, och det var besöket i synagogan. Mm. Och det här tillfället som är aktuellt här i Lukas, så minns jag att han fick en bokrulle, alltså han fick helt enkelt Gamla testamentet. Och det var inte så där modernt som vi har det med inbunden bok, utan det var bokrullar som man då rullade fram. Och så fick han en bokrulle och så läste han ur den där. Det står helt enkelt att han bara reste sig upp och så fick han bokrullen. Han var alltså aktiv i den här mötesstunden. Och satt inte kanske och försökte vara lite hemlighetsfull, utan han satt där som vi gjorde, mitt i samlingen. Och så börjar han läsa. Och så säger han, det här har faktiskt hänt precis nu, det jag läste. Och då börjar de att fundera på, vad är det han säger? Alla kände ju honom. Nasaret, han växte upp där ju. Han var en av grabbarna ju. Bekant i synagogan. Alla liksom kände ju alla liksom. Det här blev så kritiskt så att de blev inte överens om vem han var. Och hela den gruppen som tyckte att han hade gått över gränsen, de vann precis där och då. Och de ville köra ut honom ur synagogan, vilket de gjorde. Och de ville kasta honom ut för en brant. Det där kanske en del av er minns från söndagsskolan eller från någon predikan, eller på något annat sätt så känner du igen den här händelsen. Men så står det att han plötsligt bara vänder om och går rakt genom massan och lämnar dem. Hörrni, ibland blir man ju fundersam på Jesus. Det står att han brukade gå till synagogan. Och som ni märker så var inte alla hans bästa kompisar där. Ändå gick han till synagogan. Och det är klart, då bör man ju fundera på, hur gör jag? Hur resonerar jag? Går till gudstjänst en söndag förmiddag till Emmaboda pingstkyrka? Och då kan vi ha lite olika argument varför vi går eller inte går. Och det, en del argument är ju helt riktiga, varför vi går och varför vi kanske inte går. Men ibland kan det ju faktiskt vara så att mellan människor så är det inte alltid det funkar, utan det kan ju bli lite sån här, som det säger, slitningar. Man är lite halvsur på någon och så vidare. Ja, så säger man, ja, jag går inte idag för hon är säkert där idag på möte, så nej, det får vara. Nej, och den där predikanten, nej, den har jag hört någon gång förr, så det får vara. Mm. Ja, ni vet, vi kan rada upp massa sådana argument. Du säger dem säkert inte, men jag har hört dem från annat håll i alla fall. Och ibland har man ju snubblat på precis de där argumenten själv, eller hur? Alla har ju varit där inne och nystat någon gång. Speciellt när man inte är i form, ni vet. När man har sovit dåligt, man kanske inte känner sig fräsch, och ni vet. Då tornar ju alla sådana argument upp sig lite grann. Men man kan ju vända på klacken och tänka, hur gjorde Jesus? Att trots att han visste att det fanns alltid de som ifrågasatte honom personligen, därför han sa sig vara Guds son, så gick han till synagogan i alla fall. Och det säger ju en del om hans kaliber som människa. Att han ville visa respekten mot sin far. Inte mot fariserna eller de som höll ordningen på själva synagogsmötet. De fick gärna vara där. Om de som tyckte om Jesus eller inte, så var han där därför han hade ett högre syfte varför han gick dit. Han vill såklart visa oss att det är viktigt att vi tänker på vilodagen så att den blir helgad. Men också detta att vi inte är där för bara människors skull när vi möts till en gudstjänst som vi gör. För det är inte lätt att i en grupp av människor ha 100% kompiskap med alla. Allting funkar 100%. Därför läser du Paulus brev till de troende i de olika församlingarna, så var det rätt struligt ibland. Eller hur? Han fick nästan börja med dem i förskolan på nytt igen. En del. De kunde inte ren fason. Och liksom hur man bara beter sig. Jag ser att det ska firas nattvård här, va? Ja. Och det som inte fattade hur man bara beter sig där. Det var många saker som var lite sådär skruvade minsann. Och som han behövde ta upp. Ändå så talar Bibeln om att vi ska mötas. Trots att det kan vara både det ena och det andra. Därför syftet är högre än att jag ska träffa mina kompisar som alltid håller med mig, tycker om mig, som pratar med just mig. Utan syftet är ju mycket, mycket större. Det är ju att vi är här för att visa vår respekt och tacksamhet inför Gud. Och då får man ibland känna att det inte är det roligaste när man ska liksom sätta sig i bilen eller klä på sig. Men när man väl har kommit på plats, så är det märkligt, det händer någonting med oss. Jag har också haft de där perioderna, jag har känt på något sätt att man kan vara på vippen och känna sig att man har haft för mycket. Och man liksom känner att nej, inte mer till. Och risken att det kan bli så om jag närvarar. Och då kan det kännas, nej, jag avvaktar. Men jag bestämmer mig för att få vara vad du vill. Jag tänker ändå visa min tacksamhet inför Gud. Oavsett vad jag nu känner. För hur kände Jesus? Han hade också känslor. Och därför har jag alltid bestämt mig. Så långt jag bara kan så ska jag gå till Guds hus när det är söndag. Om det är bara möjligt. Det här kan vara lite besvärligt ibland. Jag som pastor, som jag har jobbat i många år som pastor, så har jag mött i själavård. Och när man då lyssnar lite grann på runt om vad som gör att man inte kommer till gudstjänst till exempel, så kan det vara så små detaljer ibland. Så ibland när man liksom tänker, är det möjligt att det kan ställa till så mycket oreda? Och därför är det viktigt att du och jag, vi ser på Jesus. Vi reflekterar över vårt liv. När vi eventuellt kommer att möta sådana här företeelser, att vi i förtid redan vet vad vi ska göra då. Det är bra. Det hade Jesus gjort. Då ska vi se. Ja, Jesus varit i synagogan. Det var ju inget härligt möte precis. Det slutade lite tokigt. Han höll på att bli utkastad och dödad helt enkelt. Men han gick i synagogan fortsättningsvis också. När det var de stora högtiderna så gick han till templet. Det var Jerusalem. Templet, det var den stora centralplatsen. I Jerusalem fanns dessutom synagogen lite varstans i Jerusalem. Kvarterstempel kan man ju då säga. Och så fanns de ute i byarna. Men templet, det stora, det var på de stora högtiderna. Och Jesus var där också. Ja. Han var noga med detta, principen att hylla sin far i himmelen. Och det vill han visa väg för oss också. Men när vi möts, ja men visst är det härligt att få mötas som människor också. Men det får inte avgöra om jag ska ge min hyllning till Gud en gång i veckan på det här sättet. Ibland händer det fenomenala ting när vi möts. Mellan människor också. Att man blir försonad med varandra. Att man upptäcker någonting som man inte haft en aning om. Som man bara blir glad över. Det händer någonting mellan oss människor också när vi möts. Tänk på det. Det är nog så att vi förändras rätt mycket när vi lämnar sån här gudstjänst också. Vi ska titta lite grann på vad Jesus gjorde sen mellan synagogsbesöken. Och då är vi tillbaka till detta. Var det spontant eller fanns det någon plan? Vi ska titta på ett ställe i Lukas 10. Och där ska vi läsa. Och nu är vi tillbaka till de där 72. Ni är alltså fyra för många i den här församlingen, men ni får hänga på i tanken nu. Då berättas det så här. Därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände den före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sa till dem: skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm mitt bland vargar. Ta inte med några pengar, någon påse eller några sandaler. Och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus så säg först: frid över detta hus. Och om där bor en fridens man skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram. Bota de sjuka som finns och där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av, behåll det. Men så mycket ska ni veta, Guds rike är snart här. Och så kan vi stanna precis där. Det här är inte någon synagogsdag precis. Nej, det är mitt i veckan. Det är inte direkt efter Nasaretsbesöket. Utan det hinner hända en hel del saker. För ni märker att jag bläddrar fram några kapitel. Och det har hänt massor av saker. Men så kommer vi plötsligt till den här händelsen. Och man ser att Jesus är väldigt strukturerad egentligen. När man börjar reflektera. Han tar ju inte ut sina lärjungar mitt i sin verksamhet efter ett och ett halvt år. Då de liksom får syn på: oj, vilken mästare, jag vill gärna vara med som lärjunge. Utan det första han gör i stort sett, det är att utan de vet riktigt vem man är, så kallar han 12 stycken lärjungar. Han har en strategi. Annars var det rätt vanligt att de kom efterhand till sådana här lärare och ville följa. Därför han hade gått renommé och så vidare. Jesus, han jobbar på ett annat sätt. Här har vi då en punkt då Jesus lägger upp tankegången för att hinna med att komma till varje plats. Stad, som by eller vad vi nu kallar det för. Och som föregångare innan han skulle komma så skulle han skicka ut 36 grupper, två i varje. Det blir 72. Va? 36 grupper skulle ut. Det står inte riktigt hur länge de skulle hålla på. Men att det var ett ganska så skyndsamt uppdrag. Därför det står på ett ställe att när ni träffar någon ska ni inte hälsa på den. Det innebär ju inte att man kunde göra så här. Men i österländsk version, när man hälsar på en främling, så var det rätt omständigt. Det var tidsödande dessutom. Jag har inte sett det, men jag läste på, för jag tänkte det var ju lite märkligt. Det var nästan lite osocialt det där. Men det var helt enkelt: undvik de här formfrågorna. Hälsa men gå vidare direkt. Det är syftningen på det här bibelordet. Så det är inte att man plötsligt ska bli världsfrånvänd, asocial, utan helt enkelt att en del saker kan man låta vara och gå till verket på det som är kärnuppdraget. Vi är ju väldigt duktiga på att hålla på med det som är runt om också. Och det tar en vansinnigt mycket tid. Istället för att göra liksom det vi ska göra. Vi är lite olika, men så är det många gånger för oss. Ut skulle de. De fick en arbetsordning vad de skulle göra. hur de skulle vara klädda, vad de skulle ha med sig, hur de skulle bete sig, vad som kunde hända, vad gör man då om det händer, om det inte det händer, vad gör ni då? De fick alltså en checklista på allt. Det enda vi inte är riktigt säkra på, det var hur lång tid de fick. Annars så fick de komplett lista vad som gällde. Och de gjorde som han sa. 36 olika grupperingar gick ut. Vi vet inte hur många platser de var på och hur länge de höll på. Men det står att de kom tillbaka. Och de verkar komma tillbaka samtidigt. Så på något sätt så finns det en liten klocka som säger att nu träffas vi. För sen står det lite längre fram att de gör detta. I den 17:e versen i 10:e kapitlet står det så här. De 72 kom glada tillbaka och sade: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Han var nästan lite brysk emot dem. Alltså, nog skulle det vara gott att höra: åh, hur gjorde ni när den här anden får ut? Hur lyckades? Hur gjorde du? Han kanske sa det, kanske vid annan, men just då är han så oerhört knivskarp. Hur vi på något sätt positionerar vad vi tycker är viktigt i livet. Hörrni, vi har nog lite problem med de där positioneringarna ibland. Ibland tycker vi det är viktigt att vi får städa kyrkan och vi kan gå hem och känna att vi har gjort ett jobb. Men det var inte riktigt det Jesus sa, det var det viktigaste. Men det är skönt att man har gjort det. Ja, känner man sig lugn och har gjort mitt åtagande. Det kan vara skönt. Men det var inte riktigt det handlar om när vi tror på Jesus. Det är namnet i himlen. Här ser vi att de kommer tillbaka. De är samlade. Och de får göra liksom en, vad ska jag säga, en berättelse vad som har hänt. Och det är så här, när vi tittar på hur vi arbetar i vårt samhälle, så jobbar vi nästan likadant om det är bra upplagt. Vi får en uppgift. Vi får en förklaring hur vi ska göra den. Vi får verktygen liksom med oss. Och så gör vi jobbet och så blir det en samling där man går igenom hur det gick. Och liksom man stämmer av. Blir det här bra eller kan vi göra saker bättre? Jesus jobbade med det moderna sätt som vi tycker är väldigt modernt. Men Jesus, han kunde det utan och innan. Så vi ser det att Jesus, han var noga med en sak en gång i veckan. Alltid gå till synagogan. Om det bara fanns en chans, om det bara fanns en synagoga någonstans. Veckorna var inte planlösa förmodligen. Han hade sina 3 år på sig att nå alla dessa människor. Och så vet vi att Jesus, han hade inga högtalare, han hade inga videoprojektorer och någonting. Utan han mötte oftast människorna, väldigt ofta, en och en. Det hände ju såklart att det var grupper också. Men det var oftast väldigt personligt. Det tog tid. Det var inte tidsödande, utan det tog tid. Och Jesus gav tid. Så man förstår att han hade någon form av organisation också för att allt detta skulle hinnas. Men Jesus lät inte organiserandet ta död på själva innehållet i verksamheten. Och där kan vi ibland tränga in oss i att vi planerar så hårt så vi blir trötta på allt planerande som ska göras. Har ni känt det någon gång? Ja, men det gör man ibland. Man tycker det är bara att vi ska hålla på. Och så tittar man i det här programmet. Oj, vad mycket vi ska hinna med. Ja, men det är egentligen bara lite verktyg för att vi ska kunna klara av stunderna mellan gudstjänsterna. Gudstjänsterna är stora i sig, men det största är det som är mellan egentligen. Det var då Jesus ofta botade människor, vägledde människor på ett alldeles sällsamt sätt. Och det är det han har sagt. Ni ska också gå ut precis som jag. Det var därför han tog de här 72. Han hade egentligen 12 som han körde lite extra hårt med. Men här får vi se att här är ytterliga människor som man sätter i träning, i verksamhet, som man ger mandat och att gå ut och tjäna honom och visa väg för andra. Och det här får vi faktiskt ta till oss. För att de här 72 skulle kunna varit vi här, som han skulle vilja använda på det här sättet. Och jag tror han gör det också i den här församlingen. Men många gånger så fattar vi inte det själva ens att vi är använda av Gud. Och det är det jag tror vi behöver på något sätt hjälpa varandra att upptäcka. Ja, men det var ju fascinerande det här. Det du sa, det du fick vara med om, det du gjorde, det jag hörde om dig. Det är ju det som är vardagen med Jesus. Ja, men det är inte något som jag har planerat. Nej, men du är inställd. Du har en slags inre planering som säger: Gud, använd mig idag. Använd mig denna vecka. Det är den inre planeringen som på något sätt, om den får riktigt komma ut i varje cell, att då blir ju massor med saker mindre viktiga och fokuset på det som Jesus vill vi ska göra, det ökar. Det finns ju alltid gråzoner i vår vardag, vad som är viktigt och inte viktigt. Men bönen som säger: Herre, jag vill. Ja, då tror jag också han hör vår bön. Vi kan uppleva det som lite planlöst, att det bara hände. Men när vi ser Guds strategi så är det enligt hans almanacka. Att gå i förutberedda gärningar som Bibeln talar om. Det är den himmelska planeringen. Och den blev vi inte alltid klok på. Men det vi kan göra, det är be bönan: Herre, förra veckan var ingen så där riktig solig vecka rent för tjänsten i ditt rike. Men förlåt mig, låt den här veckan bli annorlunda. När det inte har gått så bra för dig och mig, så ska vi inte trycka ner oss och låta den onde trycka ner oss. Utan vi kan lära oss av det som hände istället. Det som inte gick så bra som vi tycker. Ja, men då behöver vi inte göra om det. Det är det vi kan lära oss. Och så lägger vi det åt sidan. Och så sträcker vi oss istället till nästa vecka, nästa dag. Och så har vi lärt oss en del sen tidigare. Och ta vara på lärdomen. Och ju mer vi gör detta, desto lättare är det för Herren att använda oss. Ett litet problem med oss människor, det är att vi sitter och ältar saker som inte blir så bra. Har ni gjort det någon gång? Det gör man ju. För man vill gärna vrida tillbaka och spola bandet tillbaka och liksom klippa bort en del saker där och någon där så att det blir bättre, ni vet. Jag jobbar med radio länge tillbaka. Då hade vi sådana här bandspelare, det är inte den tekniken idag. Då klippte man rent fysiskt av magnetbandet på sekunden, tiondelen, hundradelen. Och så tills en annan hundradel där borta som man inte ville ha med. Och sen satte man det i en speciell skåra, kan man då säga. Och så satte man en specialtejp över. Och det var sneskuret, så det märktes inte när man spelade upp det bandet. Det var som att det där hade hänt. Det där som man inte ville ha med. Det var perfekt alltså. Ja. Så vill vi gärna göra med det saker som inte är bra i livet. Eller som händer precis. Du sitter där och ältar och försöker klippa bort och klippa bort det. Vi kan inte. Det är Gud som kan klippa det och säga: jag vet vad som hände. Nu har du lärt dig den läxan. Du behöver inte göra om det nästa gång. Och inför Gud så existerar inte det klippet. Om det nu var något som inte passar i himlen. Det är borta. Ja. Och därför behöver vi mötas för att uppmuntra varandra. För att kunna släppa de här gamla sakerna. Och för att kunna se framåt. Det är det som vi behöver, du och jag. Och det ska vi göra här, nu när vi firar nattvard. Då lämnar vi det gamla tänket och händelserna bakom oss. Och så tänker vi framåt att Gud är större än de händelserna. Det är ett under här uppe. Ja, precis. Jesus, han hade alltså förmodligen en ganska rak och tydlig plan hur han ville arbeta för att nå. Han visste att den sista påsken, då måste jag ha nått alla de som ska vara med i den här processen. Och han hann med alla enligt den tanken som fanns. Den sista påsken i Jerusalem så dör han. Han dör i vårt ställe för att vi skulle få rätten att få gå ut med budskapet. Och så säger han, ni ska minnas det som hände i Jerusalem när jag dog. Ni ska göra till minne om mig tills jag kommer. Och då ska vi en dag i himlen sitta till bords tillsammans, dricka vinet, äta brödet. Det är det storslagna. Men innan dess så ska vi in i Guds stora plan för våra liv och våga tro på detta. 76 personer här. Mm. Kan man bli fler, tror ni? Ja, man kan bli fler. Och en del flyttar hem till himlen. Och så blir det lite färre i matriken, tycker vi. Men det blir fler i Guds himmel. Vi måste se lite större. Men våga tro. Våga hoppas. Våga göra det som Gud har tänkt. Våga tänka nytt. Det är ju inte fel. Nu ska vi få samlingsmöte idag, ja. Då kanske man måste titta på, så här har vi gjort nu under en tid. Hur blev det? Blev det här bra? Eller vad tycker vi? Kanske vi måste förfina någonting. Så gjorde Jesus med lärjungarna. Och då kanske det går lite lättare att nå människor. Gud välsigne er alla. Herre, tack för att vi får tjäna ditt rike. Tack för exemplen vi har i Bibeln. Tack att vi får vägledas, inspireras och hoppas och tro. Och tack för denna församling. Tack att den här församlingen är levande. Därför att du har gett livet. Och Herre, vi vill inte på något sätt förringa det stora som du har gjort i var och ens liv. Det är så storslaget så det räcker i hela evigheten. Tack för detta, Jesus. Amen.